Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkomna till filmpodden Håller den, podden där vi tittar på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Jag heter Martin Sonneby och här är Erik Broström.
Turn your key, sir!
Och här är Ola Orell.
Greetings, Professor Falcon.
Joshua? Och vi har sett War Games från 1983, va?
Ja. Oh.
Med Matthew Broderick.
Och Ally Sheedy.
Är det unga tjejen.
As a woman. Ja, kvinnan i filmen. Nej, det finns en till faktiskt. Det var uppfriskande. 1983. John Wood, Dabney Coleman, Barry Corbin och andra 80-talshjältar som inte minns ihåg, eller vad man ska säga.
Det här går ju in i dels kategorin amerikansk villaförort som vi har tagit upp mycket förut. Mm. Som The Goonies, eller Tillbaka till framtiden, eller Fast Times at Ridgemont, alla high school filmer och sånt där, från 80-talet. Ferris Bueller och så vidare. Men även den härliga kategorin On the Brink of Nuclear War, som är Crimson Tide och såna där. Alltså vi vet inte, vi sitter med fingret på knappen. Och
det är ett populärt 80-talsgrepp. Den här kom ut samma år som Bondfilmen Octopussy. Som har det bästa Bond-namnet av alla, tror jag. Just för att de kommer undan med så otroligt mycket snusk i namnet. Där är det ju också så att det är en galen general, eller det är inte också så, men det är, kärnvapen är ju i fokus, att det är en galen general som vill starta kärnvapenkrig med USA.
Just det.
Det låg i tiden då. Det fanns ju så lite andra kalla kriget, eller om man nu pratar om det, som när efter Reagan och kapprustningen tog fart, och finns mycket låtar från den tiden som plötsligt handlar om kärnvapen, Forever Young, och jag tror Smiths har säkert flera stycken och sådär. Det finns en liten sån här sista dödsrycket där på kalla kriget när folk faktiskt var rädda. Som jag också minns från min barndom ganska tydligt, att det ändå fanns en sån här, även om man var liten 1983-84 vad man pratade om, så var det så här, det kan bli kärnvapenkrig.
Jag kan inte så mycket om det, men var inte lite så att, jag menar, det hade ju varit ett litet läge mellan USA och Sovjet ända sedan liksom, ja men egentligen sedan de delade upp Berlin, men 60-talet tog det ju fart, hela den här. Men var det så att på 80-talet att så här, alla hade börjat få nog, och att nästan Hollywood på något sätt pressar igenom absurditeten i att... Det känns som att man vågade prata om kalla kriget på 80-talet på ett annat sätt än man gjorde...
Det kan man ju tolka olika. Det börjar ju egentligen tidigare, för att kalla kriget börjar ju redan sent 40-tal. Direkt efter kriget blev de osams. Och sen så finns det en blockad av Berlin, och det är väl liksom någonstans 49-50 någonstans. Och sen så 50-talet så är det ju total kommunistskräck.
McCarthy, hearings, alla de här grejerna.
Ja, och det är Koreakriget, och det är, där finns det ju också en rejäl rädsla för kärnvapenkrig liksom. Och det går igen i science fiction-grejen, och sen så kulminerar det med Kubakrisen 62, när det faktiskt sägs vara väldigt nära att det blir kärnvapenkrig. Och jag hörde alldeles nyligen att Castro ville att det skulle bli kärnvapenkrig, att han var sådär arg, skällde ut Khrushchev när han backade, för att tyckte det var så en chans att starta. Så det var jävligt hård stämning. Men efter det så lugnade det ner sig under 70-talet, så hade de ändå kommit överens om att det här är vansinne. Vi har en direkt linje mellan, och vi USA liksom fokuserade på Vietnam och det gick dåligt och det blev lite sådär. De backade lite från varandra. Men tidigt 80-tal, så efter att Reagan tog över, så blev det lite mer konfrontationspolitik. Det var lite grann, nej, vi behöver inte leva med att den här situationen, utan nu ska vi ha ett system där vi kan stoppa kärnvapenmissiler.
Men var det i och med att Reagan var lite så här hårdare och tear down that wall? Eller var det...
Den repliken kom ju senare, men han hade definitivt en sån retorik att istället för att så här, vi måste lära oss leva med varandra, så pratade han om det som ondskans imperium och såna grejer.
Så det blossade upp lite och det är därför vi ser de här filmerna?
Ja,
då.
Det blossade upp lite och det kanske fanns det också, det vet jag inte, men att man kan tänka sig att någonstans i Sovjetunionen så finns en vag medveten om att det vi håller på att krackelera i fogarna. Och då kan det finnas en, så här, en lösning på våra problem. Är att vi liksom testar inför så här, lite Gorbachev. En annan lösning hade ju varit att bara anfalla. Alltså det finns ju en farlighet i det när det spricker.
Ja.
Och det lär finnas något sånt ögonblick. Typ 81 någonstans där de var nära och starta krig beroende på någon sån här missförstånd. Att det var just folk som satt och... så här, inte ville skicka något eller valde att tolka något på något visst sätt.
Ja, jag hörde om en fan, jag borde hitta den texten. Det var en grej som hände, jag tror att det var de här NORAD som där utspelas War Games utspelar sig, som hade någon typ av AI program som skulle liksom kunna se sovjetiska missiler på himlen och sen liksom act accordingly, liksom så här direkt liksom reagera med en egen missil. Men då hade det kommit något, så här, det satt någon snubbe på någon så här nattvakt och så hade han fått ett meddelande om att det kommer 10 000 sovjetiska missiler mot den amerikanska kontinenten. Och han satt med, liksom, han hade befogenheter att liksom skicka iväg mot ett motdrag då. Men det visade sig att det här AI-programmet hade sett fullmånen och då liksom tolkat det som 10 000 sovjetiska kärnvapenmissiler.
Jävligt dålig.
Sjukt dålig AI.
Ja.
Sjukt dålig. Så det var, alltså, det var jävligt nära kärnvapenkrig för att de hade ett pissigt AI. Liksom.
Ja, ja, det...
Vad är det för stor klump?
Precis.
Det är 10 000. Ja. 10 000 tyska bögar.
Exakt. Exakt så. Sånt kan ju hända faktiskt.
Ja.
Och det är väl det den här filmen handlar om egentligen. Är den felande länken, ska det vara människan eller ska vi förlita oss på datorer?
Men utan att det kommer ett riktigt bra svar, vilket jag tycker är kul med filmen också, att problematiken i början, jag tycker det är sån extremt bra öppning.
Ja, jag tycker också det. Jag tycker det är bland det bästa i filmen.
Jävla bra. Notera ni också att det är Michael Madsen som är den unga...
Turn your key, sir!
Är det Michael Madsen? Ja. För jag såg Michael Madsen i början, så var jag så här, fan, det där är ju Michael Madsen. Uh-huh. Och sen tittade jag närmare på honom och bara, nej, det där är inte Michael Madsen.
Det är Michael Madsen.
Men det var Michael Madsen.
Ja, det är Michael Madsen. Ja,
spännande ändå.
Och den andra killen, John Spencer, han har vi sett i till exempel The Rock, och han var med i The West Wing sen. Han spelade alltid sådana gammal...
Oh, ja. Han har varit med sen länge. Spännande, för att jag var lite så, ja, Michael Madsen, nej, det var det inte.
Nej.
Och så var det.
Jo då, för fan.
Kul att se.
Ja.
Kul att se. När såg ni den här första gången, minns ni?
Hemma. Spela in från TV, tror jag. Gick, jag kommer ihåg tydligt som man såg tidigt med familjen och sån. En av de här filmerna som var spännande som man fick se när man var liten. Alltså det är inget våld.
Nej,
alltså,
den är väldigt snäll.
Känns också väldigt public service approved, SVT på 80-talet. Känns
absolut
som en sån här film som är så här, ja, men det här är Hollywood, för kids som vill ha Hollywood, men vi kan inte ge dem Hollywood. Men om Hollywood är så här, då kan vi ge dem Hollywood. Det faran med kärnvapenkrig. Det här är bra grejer. Det här är bra för barnen.
Ja. Verkligen.
Precis, det satt så att någon tyckte, ja, men försöker den här filmen utmåla ryssarna som hotet? Nej, men det gör den egentligen inte. Nej, men då så.
Då är det bra.
Ja, ja, visst. Ja. Du, Ola, minns du?
Nej, jag har samma vaga minne. Jag har sett den för länge sedan, så jag var liten när jag såg den, men förmodligen var det redan då lite inaktuellt. Jag skulle tippa så här 89-90 någonstans att jag såg den.
Ja, jag tror jag såg den i mitten av 80-talet på VHS. Jag vet inte hur, var det kanske en sån man hyrde? Eller så var det att den gick på TV. Jag minns att jag såg den massor med gånger. Så det var säkert den som gick på TV.
Mm.
Man hade spelat in den. Och kunde se flera gånger. Men,
jag minns att det här var en av de filmerna där det var jättekonstiga pre-credits. Alltså förut när man hade TV-format. 4, 4:3,
ja,
så var du tvungen att komprimera vissa filmsekvenser för att det var text med.
Just det.
Istället för att kapa på sidan så tryckte man ihop det så alla blev jättelånga.
Ja, ja.
Det här var en sån, när de åker in i norra tunneln i början så kommer jag ihåg att det var såna bilder på vår gästen, att det var så här vanlig bild och sen bara, wow, alla är långa. Så.
Ja. Men det handlar om, nu har jag inga karaktärsnamn framför mig här, det borde jag ha.
Matthew Broderick spelar en ung herre vid namn David som är en riktig datanörd.
David Lightman, ja.
David Lightman. Mm. Men han är liksom en datanörd, men han är ändå cool på något sätt.
Jag får lite Marty McFly-vibbar här.
Oh, vad intressant att du säger det. Ska jag avslöja en liten rolig trivia på en gång?
Han var påtänkt som Marty McFly.
Han var påtänkt till Family Ties som Alex P. Keaton, men valde att göra den här istället. Så det är verkligen en sliding door. Inte för att han automatiskt skulle få Tillbaka till framtiden, men för att han är Alex P. Keaton. Men de gick om varandra åt det hållet.
Det känns verkligen som han skulle kunna gjort Marty McFly. Men lite så, lite nördig. Gillade lite tekniska grejer och sånt där. Har en skitsnygg tjej som hangaround.
Ja, det här är ju verkligen en sån power fantasy för datornördar.
Ja.
Att de får vara lite så här bad boy som vill kaxa sig mot lärarna, men ta sig fram på sitt eget sätt utanför systemet. Det är sån hackerromantik här.
Ja.
Får tjejer utan problem.
Verkligen.
Startar krig. Alltså det finns så mycket i det.
Ja. Det inleds med, det är väldigt lång inledning, kunde ha kortats ner till, hade den här gjorts idag 3-4 minuter, va? Det som gjordes på 15 minuter.
Vilken menar du inledningen med?
Är med själva NORAD kärnvapenkrisen och missilen som nästan var på väg att skickas iväg och sådär. Känns som att allt det här hade gjorts på 3-4 minuter idag.
De hade klippt hela den här att de kommer fram till
Hela
skiftbytet är ju inte liksom väsentligt för plotten.
Men jag gillar verkligen det. Jag tycker första så här 30-40 minuter i den här filmen är kalas.
Mm.
Jag gillar att de tar tid på sig och att de är så förankrade i skolan och i den där vardagen där. Och det finns någonting... Vi pratar om att det är så typiskt... Det är ju en väldigt typisk 80-talsfilm på många sätt. Den här high school-killen... Och de ganska tydliga stora bågarna och allting sånt där. Men det har också det där som tidigare 80-talsfilm kan ha varit lite kvar i 70-talet. Med det där lite grusiga, vanligt folk. Att man inte behöver underhålla eller gå så snabbt. Utan att det kan vara lite intressant att filma en riktig människa och vara lite politisk. Och bara, jag vet inte. Jag tycker den är... Det är jobbigare sen när den blir så medveten om att det ska vara tickande klockor hela tiden och...
Ja.
Och så här reaction shots och allt sånt där.
Men som sagt, det har han ju, när Marty McFly försover sig, då spelar den här killen dataspel. Det tyckte jag var en svinfet grej, alltså att se det från Sverige och få titta in i det, liksom det amerikanska medelklassamhället, att arkadhallen har öppet innan skolan. Are you kidding me? Vad är det för drömsamhälle när man kan dra och spela Asteroids innan skolan börjar?
Var fanns det, alltså om man skulle ta en arkadhall fanns nästan bara på nöjesfält i Sverige, men jag tror att det fanns på en grillbar.
Ja, de öppnade ju tidigast 11. Det var inte en chans att den var öppen 7:30.
Videobutiken i Ektorp centrum hade både flipper och arkadspel. Där stod man ju och hängde.
Ja, men inte innan skolan.
Jaså, nej. Det är självklart inte. Nej.
Eller jag vet inte, det här kanske var lunch eller någonting. Jag vet inte. Jag fick för mig bara att det var på morgonen.
Jag har också tänkt att det är på morgonen.
Ja. Men bara en sån grej, att man var så svältfödd på popkultur, att man var så där drömde sig bort genom en film till en annan värld. Där liksom hämt pizza och arkadspel fanns. Det är ju den typen av film i alla fall.
Man förstår också hans längtan efter det här nya bra datorspelet när det är typ Space Invaders han har.
Ja, absolut.
Alltså han är tidigt ute, han förstår vad datorer borde kunna ge honom. Och så är det så här Space Invaders.
Ja, det måste vara frustrerande. Han kommer för sent till plugget i alla fall. Han får underkänt på någon typ av inlämningsuppgift. Så man märker att det här är ingen kille som tar skolan på allvar. Men sen finns det också en tjej i hans klass. Som, jag vet inte. Vi har ju sett många sådana här ungdomsfilmer från 80- och 90-talet.
Ja.
Men av alla de här kvinnliga birollerna, liksom kärleksintressena. Det här är ju den ljuvligaste av alla.
Alltså jag tror att det här var den som jag var mest kär i.
Jag noterade inte henne särskilt mycket när jag såg filmen själv. Alltså, eller nej, från den tiden när jag var kanske 10.
Ja.
Men jag ser den nu.
Ja.
Vilken ljuvlig människa.
Ja, jag var stört kär i Ally Sheedy. Ja. Utan att veta att det var Ally Sheedy. Alltså jag bara var kär i tjejen från War Games.
Vad vet vi om Ally Sheedy?
Hon är ju med i Breakfast Club också som vi har sett. Hon spelar ju den gottiga... Hon den introverta.
Just det, och så blir hon den här tjejen på slutet av Breakfast Club.
Ja precis, de gör väl en remake på henne.
Ja.
Byter skola, träffar
och
en datakille.
Och så blir hon så här härlig. Så den här utspelar sig efter Breakfast Club kan man tänka sig. När hon tränar aerobics och är...
Ja, precis. Fast den släpptes i fel ordning. Precis. Ja, det här är typ efter att hon har genomgått förvandlingen.
Alltså, så Breakfast är en prequel till
universumet. Ja, men precis. Ja.
Oh shit, vad har hon gjort mer?
Ally Sheedy? Alltså hon... vad fan gjorde hon mer? Jo, vänta, jag ska flika in. Jag såg henne på ett ställe nyligen. Jag såg Ensam hemma 2 med Mio och hennes ungar.
Okej.
Okay. Då är hon bara så här, ticket agent.
Okej.
Okay. Macaulay Culkin kommer till New York istället för Florida eller vad fan det är. Och så är någon som bara... Here's your ticket. Typ. Och hon var med så. Okay. Som en cameo liksom. Oh, typ wow. Som tribute till John Hughes, jag vet inte. Sen gick det ner för.
Trist i alla fall. För det här var ju en fantastisk roll. Vi tittar lite.
Ja.
Now there seems to be a lot of confusion on this next question. Asexual reproduction. Could someone tell me please... Who first suggested the idea of reproduction without sex? Miss Mac! Yes. What is so amusing? All right, Lightman. Maybe you could tell us who first suggested the idea of reproduction without sex.
Your wife?
jag läste på efter att jag sett filmen. Men det stämmer. Man hör väldigt så här manliga röster. Och det är filmteamet som skrattar. För de var inte med på... De hade inte hört skämtet.
Ah, okej.
Okay. Så att man hör bara så här... Det är bara för att det är massa kameramän och andra som tyckte att det var kul.
Det är roligt.
Jag
har haft ett roligt skämt där istället för att bara ta något oförskämt.
Läraren lägger ihop ett öppet mål, men det är fortfarande kul.
Man köper det är ändå suspension of disbelief.
Hur länge har du varit lärare? Borde inte du veta bättre vid det här laget?
Ja, precis. Du kan inte lägga upp den smashbollen till en 17-åring som är uttråkad.
Men 17-åring gör ju någonting bra av det. Det är ju inte bara fniss för det sex, utan han förstår precis vad som är det roligaste skämtet.
Ja, visst för fan.
Ja.
En grej som slog mig när jag såg den, just dynamiken mellan Matthew Broderick och Ally Sheedy, det är ju att hade man gjort den här filmen idag så är det ju hade ju funkat utmärkt att ha Matthew Broderick och kasta en kvinna i den rollen, och Ally Sheedys roll skulle kunna kastas som en man. Du har en kvinnlig datanörd som, och så har du en kille som kanske är med i idrottslaget eller någonting. De är inte så stereotypiskt så här, manliga och kvinnliga, egentligen.
Nej.
Förutom det här med dataintresset och sånt där, som var en större manlig grej på 80-talet. Men hade det gjorts idag så hade det inte varit något problem alls. Hon är lite atletisk.
Ja.
Hon är lite så, alltså inte så typiskt kvinnlig egentligen. Ganska så, du vet, ganska easy going, inte så kräver att bli uppvaktad på ett 50-tals sätt.
Ja.
Hade det inte funkat?
Nej, men det hade funkat. Men jag tror att idag så hade de nog inte... jag tänkte på det när jag såg filmen, att på den här tiden så skulle du inte... Den här filmen, om du inte har att typ så här... Och de blir kära också, va? I pitchen.
Mm.
Och bara, nej, då blir det inget. Mm. Alltså att det fanns ett obligatoriskt kärleksintresse, en love story. Om det är en man och en kvinna, eller en pojke och en flicka i en film, då skulle det nästan automatiskt finnas någon slags kemi som är kärlek. Idag tror jag att de hade gjort det till två kompisar. Skulle lika gärna kunna ha varit bara två whatever som umgår. Det behövs ju ingenting i att... Inget står på spel i att de måste bli kära.
Jag tycker det är fint att de blir kära. Jag tycker att det är till för någonting till filmen. Det är ju en klisché liksom. Det här är ju samma roll som Courtney Cox gör i Ace Ventura.
Mm.
Ja, men precis.
Fast här är den bra, liksom.
Det är mycket vackrare i... Nej, men kolla. Det jag menar är att jag tycker också det är fint, men du fick inte göra den här filmen utan att ha den här kärlekshistorien intryckt, för att den har egentligen ingen funktion annat än att deras relation stärks. Men det kan man göra på annat sätt, har man ju kommit på idag.
Ja,
jo. Ja, alltså, men jag tror...
Men om det skulle vara en kärlekshistoria, jag tror att man skulle kunna
flippa
de rollerna utan problem.
Absolut.
Vilket jag tycker är intressant. Det kan man inte nog inte göra med alla filmer. Att bara flippa castingen på det sättet.
Die Hard.
Ja, det hade varit spännande.
Ja.
Om Holly kröp omkring i ventilationstrummorna istället.
Mm. Hon bara på kontoret bara, I guess it's John McClane now.
Mm.
Och han bara så här, I was an unmarried man in a company, typ. I didn't have a choice. I had to change my name.
Här, Ali Sheedy, här har ju, eller Miss Mac som hon kallas, har ju moppe till och med. Det är väl manligt om något. Hon är liksom med i idrottslaget och har och kör motorcykel.
Är hon med i ett lag eller springer hon bara?
Nej, men hon är, jag vet inte, hon är atletisk i alla fall.
Hon
har motorcykel.
Det var ju en favoritscen när jag var liten, när hon satt och stretchade.
Ja, precis.
Mm. Ja, det är ju...
Man såg det.
Jag menar, han är ju en tidig, man tänker ju på 80-talet att det är väldigt mycket machohjältar, men han är ju en tidig nördhjälte.
Ja, precis.
Som sen kommer rätt mycket av. Jag menar, när nördhjältarna slog igenom på bred front och det var nördhjältar överallt, det är ju sent 90-tal eller någonstans.
Ja, det måste varit där internet-eran liksom.
Ja, men det här är ju en tidig variant av det.
Ja, precis. Ja, verkligen. Jag tror att det här är baserat på en verklig person.
Ja, det finns väl svaga, det var någon unge som... som lyckades hacka sig in någonstans där han inte borde vara. Den är löst, det är löst baserat på det.
Ja, det är verkligen inte att en liksom...
Det är inte en biopic.
Nej, det är ingen som har spelat luffarschack med en NORAD-dator kopplat till kärnvapenmissiler någonstans. Det kan jag inte tänka mig.
Jag kan inte heller tänka mig att det skulle vara sant.
Men scenen när han visar upp sitt pojkrum och sin dator tycker jag är så charmig så att det inte är klokt.
Ja. Oh.
What are you doing?
Dialing into the school's computer. They change the password every couple of weeks, but I know where they write it down.
Are those your grades?
Yeah. I don't think that I deserved an F. Do you?
You can't do that!
Already done. Do you have a middle initial?
K, Catherine. These are my grades.
Jag älskar det här soundtracket. Det är gubbe som heter Rubinstein som har gjort så här. Hur ska jag få det att låta ungdomligt och hippt liksom? Måste låta som kidsen snackar. Jag tycker det är superskärmigt.
Ja, absolut är det.
Också en applåd till set-designern för att skapa typ det perfekta pojkrummet.
Mm.
Alltså, vem har inte varit inne hos en kompis där det såg ut sådär, som var lite intresserad av datorer? Eller du vet, såhär bara, ett sånt typiskt pojkrum.
Ja.
Gillar också att det inte är så överdrivet. Alltså det skulle lätt att göra någon sådär, han ska vara såhär tok utstötsan från sin revansch, eller att hans pojkrum ska vara så extremt överbelamrat med speciella grejer, men man köper hela.
Ja, visst.
Han har lite bra självförtroende med tjejer liksom. Det är bara att han också är superdatornörd.
Ja, visst.
Men det är så inbott rum liksom.
Och han har orimligt mycket teknik, men man kan ändå tro att han har en rik pappa och har sett till och fått alla grejer.
Ja.
Ja, som bekväm medelklass tillvaro.
Ja, men han fokuserar på det liksom. Ja, vill du ha en moppe? Nej, jag vet vad jag vill ha, pappa. Pappa, kolla här. En floppy disk. Ja.
floppy.
Och sen börjar någon typ av karaktärsutveckling till en liksom Young MacGyver ungefär. Alltså han är ju riktigt skicklig på att improvisera tekniskt.
Det var så jävla coolt när man var liten. Att han liksom hade de där skillsen. Att han kunde lista ut alla de här grejerna.
Mm. Det är ju absolut MacGyver. Man köper ändå för det mesta tycker jag. Det enda som, och nu hoppar jag lite här i tankarna, men det enda som man inte köper är ju att den här AI är så jävla bra.
Mm,
alltså
precis.
När man kommer in i, alltså det är en ganska realistisk film. Jag tycker även de här NORAD-grejerna, det finns rätt vettiga förklaringar till det mesta. Mm. Varför kan en kille ta sig in på systemet? Telefonbolaget, en backdoor. Det finns liksom en slags tråd att följa varför det här kan ha hänt. Men att AI kan föra ett vettigt samtal med honom. Där går man in i någon slags sagovärld eller skräckfilmsvärld där det nästan är övernaturligt plötsligt.
Ja, det är, alltså, jag kan inte ens få Siri att göra ett jävla skit i min telefon.
Nej, men man tror man, det... speciellt nu när man ser alltså, AI, det här är AI som är byggd någon på 70-talet. Ja. Med den, med
men det var, ja, alltså det var ju, den här filmen startade ju igång, satte igång jätte... Alltså, när man pratar om filmer som haft inflytande på samhället så är det här jätteviktig film för att till och med alltså Ronald Reagan blev mer varse om att så här, problemen med att man kan hacka sig in. Datahacking, jag läste mig till det. Jag vet inte, det fanns inga ordentliga lagar kring det förrän den här filmen. Det blev mer tydligt vad man fick göra och inte göra. Det blev mer default att det fanns ett lösenordsfunktion i programvaror och sånt efter det här. Innan så var det liksom inte, det var inget krav, inte ett måste, det var inte ett behov för folk. Så att det är jättemycket det här med just att använda modem och sånt. Alltså det satte igång jättemycket.
Det måste vara en av de mer realistiska hackingfilmerna, tänker jag. För att hackers är ju, det är ju liksom nästan ökänt, tänker jag, i populärkulturen. Att en hacker är, ja men du vet, det är så här gothklädd. Och bara sprutar ur sig kår på ett, kan ta sig in överallt och sådär. Ja. Och här är det liksom, nej men jag kan ge och tjuvkolla vad lösenordet står.
Ja. Och så men jag tror för att det var inte så svårt. Alltså som nej, det var sen.
Nej men precis, men det är också så att hacking är mycket mer ta reda på ett lösenord än vad det är någon slags trollkar vid tangentbordet som skriver snabbt. Och skriver man tillräckligt snabbt så kan man ta sig in i...
Mm. Ja, jag fattar precis vad du menar. Det är bara att försöka hitta ett problem, alltså... försöka klura ut det på massor med olika sätt snarare än att vara, du vet, ha någon typ av program som man installerar eller sånt där. Det är inte särskilt, det behöver inte vara det. Mm. Det kan vara alla möjliga lösningar till att ta sig in någonstans.
Ja, men mycket hacking är ju ganska tråkiga grejer liksom. Mm. Och det skildras gärna mycket mer magiskt och som har fantastiska dataskills. Och vi kan inte fatta det, vi kan bara sätta en siffra på hur höga skills det är. Och gör din grej och sådär. Och här fattar man hur hans hacking funkar.
Ja, man får se ett montage på tålamod.
Ja.
Det är liksom, Rocky har träning, här är det tålamod. Jag prövar det här.
Han har ju kompisar som är ännu mer insatta. Ola ville
tog upp en
scen.
Absolut.
När han går till sina ännu nördigare bekanta på datacentret.
Om man får en sån om man liksom saknar att han ändå var en normal kille så får man ju sån här riktig diagnosmästaren.
Här har vi bokstäver out the wazoo. Så han går dit där han har hackat sig in på något ställe som han är lite nyfiken på och så träffar han riktiga karaktärer.
Theater wide biotoxic and chemical warfare. This didn't come from Protovision.
You bet it didn't. Ask him where it did come from, Jim. Go ahead, ask him.
I told you already.
Looks military to me. Definitely military. Probably classified, too.
Yeah, but if it's military, why does it have games like checkers and backgammon?
Maybe because those are games that teach basic strategy.
Jim, how do I get into that system? I want to play those games.
You're not supposed to see any of that stuff. That system probably contains a new data encryption algorithm. You'll never get in there.
Hey, I don't believe that any system is totally secure.
McFly! jag känner lite McFly-vibbar här. Ja. Lite biff.
Det skulle kunna vara han lika gärna som sitter där.
Ja, men det är Pappa Potato McFly och Biff Tannen och Marty McFly som är helt plötsligt igen.
Han är så medveten om att han saknar liksom social skills att han har bett honom säga till honom. Säger,
You know when you ask me to tell you when you're...
Ja, men det här är ju liksom autismspektrat eller Asperger för, alltså innan det ens hade ett namn, tror jag.
Ja, men precis.
Precis, då var det bara den där roliga nörden som inte känner av stämningen.
Precis.
Man kopplar inte till autism för allt man hade som jämförelse då var Rain Man, liksom.
Ja.
Det är verkligen...
Ja, men de fanns och folk, speciellt om man är intresserad av datorer, så har man ju träffat dem där såklart och redan då visste precis vilka de var. Och de har ju också valt honom, alltså han är ju extremt så här over the top skildrad så man har inte klarat en hel film av honom. Men han är ändå helt realistisk i sammanhanget.
Verkligen.
Han dyker ju upp under 80-talet. Eddie Deason heter han. Spelar ju alltid en übernörd. Oavsett vad det är för film.
Och just att de också är medvetna om att du har problem. Så att jag måste ibland säga till dig att nu är du oförskämd. Mm. Det är också så här.
Om en sous vide på väg till dig. För att du hörde en kollega prata om det. Och du råkar ljuga om att du också hade en. Och att den var så himla bra. Att maten blev så otroligt god. Och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag. Nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek. Så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på. Som till våra paketboxar. Placerade på en plats nära dig. Och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Du är inte bara en rolig person som råkar vara här inne, utan vi öppnar och tittar. Så här ser också hackervärlden ut.
Och klassisk, alltså hela looken. Alltså kläderna, glasögonen. Liksom, har alltid liksom lite större mun än vad som är liksom, genomsnittet. Den taniga kroppshållningen, de lite ryckiga rörelserna. Alltså nörden på 80-talet såg alltid exakt, var ju formad i en, stöpt i en form.
Absolut. Och i just den här filmen så finns det ju då en mer huvudperson nörd, men så finns det med den här, och sen så i samma scen så har vi också den här lite pluffsiga, dryga nörden. Han är ganska nedtonad, men han kanske motsvarar liksom nörden i Simpsons, som ju är tjock och dryg. Precis. Som ju också är väldigt trovärdig.
Den är
worst NORAD ever.
Worst military encrypted infrastructure ever. Ja, det är sant. Storväxta nörden.
Ja, men så ja. Just att den stödde liksom, när man är på sin arena så är man så här oerhört arrogant. Ja. Också, det är en klassisk.
Ja. Och sen de lyckades ta sig in i alla fall, och nu händer det, nu kopplas liksom den högsta ledningen av militären in. Och det blir väldigt stora problem. Men, ska vi innan vi går dit då, ska vi ta några siffror, Erik?
Ja!
Eller ska vi ta några lite backstory? Ja, hur blev den här filmen verklighet?
Jag hittar typ inget på casting. Där. Överhuvudtaget.
Vem regisserade för övrigt?
John Badham.
Okay.
Badham. He's a Badham. Han har regisserat lite andra saker. Saturday Night Fever bland annat. I sista sekunden. Nick of Time med Johnny Depp från 95. Det var väl där han slutade börja göra mycket liksom... Det är mycket tv sen.
Okay.
Men han gjorde framförallt Saturday Night Fever, den här det är väl typ de som är mest kända skulle jag säga.
Mm.
Det är inte så mycket mer. Så kan man väl säga.
Men mer än de flesta har. Det är två liksom hyfsat legendariska.
Han gör Spanarna också. Lite sådär. Du vet, med
Emilio Estevez?
Ja.
Okay.
Och Spanarna 2 också. Och så gör han Drop Zone med Wesley Snipes. Så, men det blir mer och mer tv-film av honom. Kodnamn Nina, som är en amerikansk version av Nikita.
Ja, just.
Lite sådana grejer. Mm. Men, just det! Lovligt byte med Mel Gibson och Goldie Hawn. Det måste nog vara en...
Ja, just det.
Bird on a Wire, tror jag.
Ja, just det.
Den är bra! Mm. Jag såg om den för ett tag sedan. Den var rolig. Så det är väl det han gör. Och när det kommer till casting så jag hittade typ... Nothing. Alltså det fanns jag läste att Professor Falcon då, han som de träffade då. Spoiler, han är inte död. De hade skrivit rollen med John Lennon in mind. Jag vet inte vad det betyder, om de ville att han skulle spela eller om de hade tänkt att det bara var så här, men typ en sån figur. För jag läste också att the writers liksom inspiration för karaktären för Stephen Falken var alltså Stephen Hawking, som skulle då också varit med i filmen på något sätt, men tackade nej för att han ville inte att att de skulle liksom göra narr av hans disability, eller att det skulle bli liksom som en grej att han... Men om det då är John Lennon och Hawking, så blir det väldigt konstigt på något sätt.
Imagine all the people living life in peace.
Det är lite konstig blandning på något sätt.
Liverpool accent på voiceboxen.
Det var konstigt.
Du hackade inte computer.
Det är ju låter det. You have, nej, det går inte. Det går inte. Det är challenge. Nej, men och sen det är typ det. Och det där med att Matthew Broderick gjorde den här istället för Family Ties. Det är det enda jag hittar på.
Lennonspåret måste ha varit någon typ av antikrigsgrej. Att de
jag
vill ha någon typ
att,
av såhär...
ja, att de tänker utseendemässigt någon sån här John Lennon-figur. Ja. Typ så. Det måste vara så. Jag vet inte hur de tänkte annars liksom. Skulle det varit en gammal musiker som, eller liksom...
Jag tror mer den looken bara. Alltså bara tänker de såhär, han är antikrig. Han har varit antikrig i flera år.
Eller hur? De ser honom framför sig.
Han satt i sin lägenhet och var antikrig.
John Lennon var väl också lite såhär, för dem kanske en lite mer såhär levande mediefigur. Att de vet hur han skulle prata i intervjuer och så, som vi kanske inte vet. Jag vet inte hur John Lennon är, typiskt John Lennons svar är, men för dem var det... Kanske det fanns det
ja,
så.
Ja, precis. Det kanske var. Det låg lite närmare. Men lite roligt då om filmen som jag hittade. Själva Command Center, NORAD, ser ju inte alls ut så där i verkligheten.
Nej, det
byggdes,
kan jag tänka mig.
Det byggdes för filmen och det kostade $1 million. Och tydligen så var det det mest dyra set som någonsin har konstruerats.
Ja, själva insidan av kontrollrummet.
Alla flashiga skärmar och allting sånt.
Ja.
Producenterna fick inte tillgång till riktiga NORAD Command Center, så de var tvungna att fantisera på hur det skulle se ut. Och
och då sitter de och vill inte berätta om de har gjort bra lite. Men det är ganska fint.
Ja, exakt.
Men betyder det här att var det här liksom modellen för framtida liksom command centers i kommande filmer? För om ingen har sett ett sånt här command center. För sig, vi har ju sett NASA command centers och sånt där.
Ja, de kanske, kanske är mer realistiska. Alltså det sägs ju ibland att den här War Room inte finns. Och det tidigare väl är det i Dr. Strangelove som påminner lite om den här filmen.
Mm.
Där de har ett War Room och skojar om det.
Ja.
Stop fighting in the War Room eller vad de nu är.
Ja, just det.
Men det brukar sägas att det är en fantasibild, att det inte riktigt finns en motsvarighet.
Alltså. Nej, och att John Badham som regisserade sa att så här, det är förmodligen NORAD's wet dream of itself. Typ att det är så NORAD's command center vill se ut. första regissören Martin Brest, som sen regisserade bland annat Snuten i Hollywood, återanvände en del av dekoren, för han göra massa, filma massa scener.
Första regissören? Alltså det var någon som anställdes och sen sparkades?
Ja, eller? Precis. Han fick sparken. Men han göra massa liksom scener, fota massa scener. Och han har sagt att Police Control Center i Beverly Hills, alltså i Snuten i Hollywood, är en scaled-down version av det här. Att man kan återfinna massa delar.
Ah, okay.
Vilket förmodligen stämmer, för det skulle man göra en jättelyxig polisstation som kontrast till Detroit. Så att,
ja.
det stämmer nog.
Mm. Ja, snyggt. Mer då? Ingen casting. Tom Hanks måste ju ha varit påtänkt, va?
Vi säger det. Varför lägger du till protokollet? Det enda jag hittade på castingen är den obligatoriska Tom Hanks som var tilltänkt för huvudrollen.
När började Tom Hanks sin karriär?
Det är väl här någonstans, va? När det Splash alla de där.
Han gjorde sitcoms, vet jag.
Precis. Det gjorde han. Jag vet inte, men han var ju igång. Men han var inte... Det hade inte pumpats igång riktigt än.
Han hade ju funkat i den här rollen.
Ja, men han är lite för gammal.
Är det? Redan nu, 83.
Han ska spela en high school student.
Ja,
det är ju lite utseende grej också. Ja. Man ska se ung ut. Jag tycker det funkar väldigt bra med de här förut. Jag vet inte hur gamla de är, men de ser tillräckligt unga ut.
Ja, jag älskar de här två.
Ja, Matthew Broderick är så charmig. Alltså, vad var det jag var inne på? Jo, men hacking var faktiskt inte olagligt när den här filmen kom ut. Det var en Computer Misuse Act som trädde i kraft 1990.
Oj då. Mm.
I originalmanuset så slutar filmen med att NORAD ger David ett part-time jobb och jobbar som McKittricks assistent.
Mm.
Tycker jag är skönt att de klippte bort. Att de inte behövde göra en sån
good job, you got the job, kid.
Ja, nej,
you
precis.
Got the chops for this.
Ja, det är en helt logisk grej, men den är helt onödig.
Ja, verkligen.
Gjorde den då pengar då?
Ja, det, inte jättemycket. Den kost, fast det är sjuka, för den kostade 12 miljoner att göra. Och den drog in 79,5. Inte så här hissnande siffror.
Nej, men good return.
Ja.
Good return, men inte vansinne. För att lägga sig på plats 5 det året.
Mm. Ja, det är ändå rätt högt. Alltså, det är inte så här bredast möjliga film, tänker jag ändå.
Alltså, Jedins återkomst drog in alla pengar det här året i princip med 250 miljoner.
Mm.
Tootsie kom tvåa på 136 miljoner. Och sen var det Flashdance, Trading Places, War Games. Sen var det Octopussy.
Ja.
Staying Alive, Risky Business, National Lampoon, Ett parent till farsa, Superman 3, Never Say Never Again, Double Bond, fast en officiell, en inofficiell, Gandhi, Jaws 3, lite längre ner. Såhär, ganska roligt filmår, men väldigt såhär, spretigt.
Mm. Jag gillar det. Jag gillar topp 5. Mm. Helt klart.
Topp 5 roligt.
Ja, topp 5 väldigt bra. Okej, okay, så ska vi gå vidare. Har ni någon favoritscen? Ola hade kanske nörden, eller var det mer att prata
om? Så om det är en favoritscen.
Men det är intressant i alla fall.
Ja, jag tyckte den var skojig. Bra fråga. Jag får vänta lite.
Ska vi introducera... eller Erik, tänkte du på någon speciell scen?
Ja, alltså jag gillar slutet.
Mm.
Jag tycker... även om det är ganska enkelt grepp så kändes ganska fräscht 83, och jag tyckte det höll ganska bra att så här, den måste lära sig själv hur dumt det är med kärnvapenkrig via tic-tac-toe.
Ja.
Det är ett väldigt sentimentalt enkelt grepp, men jag tyckte det var väldigt, jag tycker det är väldigt fyndigt på något sätt.
Ja, lektionen är att
sensmoralen av så här, onödigt, alltså du kan inte vinna och så använder de tic-tac-toe som devis. Mm. Jag tycker det är väldigt... Det är väldigt enkelt, men jag gillar det. Jag gillar det slutet.
Ja.
Det planteras väldigt bra. Det planteras tidigt i filmen att tic-tac-toe är ett värdelöst spel för att det finns ingen vinnare.
Liksom. Mm. Det är några intressanta scener som kommer upp, tycker jag. Alltså när han blir MacGyver, han blir inlåst. Ah, för det första... du är bara 17, du har ingen business här på ett av de hemligaste, mest känsliga liksom delarna av den amerikanska militären. Låt mig visa dig runt och förklara hur allting går till här inne, unge man.
Det är som en snäll version av en bondskurk.
Ja, precis. Unge civilist, här ska jag visa dig allt som pågår här inne. Roligt.
Mm.
Sen blir han inlåst och... Principal Strickland dyker upp som FBI-agent.
Ja, det är spännande.
Från tillbaka till framtiden.
Man vill att han ska säga att han är en slacker.
Ja,
men det händer aldrig.
Ja, passar perfekt i så här att sträcka upp tonåringar.
Verkligen.
Som inte riktigt sköter sig.
Det var väl typ det här, någon bara... Mm.
Ja. Kan du spela rektor, tror du? Häng av dig pistolen. Och ta på dig ett par lite mer intellektuella glasögon.
Ja, verkligen.
Men jag tycker också att ett av de svagaste kontrollrumsjublen i modern film.
Mot slutet? Ja, kanske.
Inte det rätt skönt?
Ja, det är väl två jubel, va?
Ja, det är ju två jubel. Det är framförallt det första som är alltså det är oerhört svagt.
Men jag tror att de måste ha det för att det inte är sluten, eller hur?
Ja, men jag vet inte. Jag tycker att det andra är ju svagt också.
Ja,
ja, men jag är ju kanske då till och med de som är allergisk mot kontrollrumsjubel. Så jag tycker det är skönt. Jag tycker det är ett plus.
Jerry Bruckheimer kanske tog det lite för långt.
Eller? Ja, men det är något med det där...
Ja, men det är väl...
Den här filmen har ju rätt mycket såna Armageddon-vibbar i sig själv, men det är skönt att det inte är mer än vad det är, tycker jag.
Den passar ju för filmen. Alltså, hade det varit ett för stort jubel... Det är ju liksom den här... Det är ingen hjälte.
Nej, och jag tycker den här filmen har också något som jag gillar att... Jag vet inte om det är rätt att se det som en 70-talsgrej, men att den är lite grusigare än en 90-talsfilm. Det är liksom lite återhållsamt, det är lite långsammare, mer realistiskt. Det är inte bara pumpa upp insatsen i varje scen, utan det är lite grann... Vi försöker förstår den här situationen. Visst, det är en saga, men vi försöker ändå göra det lite rimligt. Mm. De här dumskallarna i militären, de är inte så korkade liksom.
Nej, men det finns inget sånt där.
Alla har motiv. Och så är det liksom inne på NORAD. Hur mycket skulle de jubla där inne? De är för fan militärer.
Ja, det finns inget sånt. The crazy son of a bitch did it! Alltså, det är liksom... Det är en dator som kommer fram till att den inte behöver göra något. Och du är alla typ så här...
Och de är på jobbet och de jobbar intensivt. Det är inte deras jobb att stå och vråla.
Nej, men har ni sett en NASA en landning någon gång? Alltså från kontrollrummet.
Det är ju, de är otroligt, glada.
De är glada så in i helvete.
Absolut,
otroliga,
men det är ju liksom det militärens motsvarighet till. Nu har vi lite fest, nu är det lite casual Friday. Vi ska skjuta upp grejer i rymden. Det är ju krig liksom.
Ja, och det är klart, de kanske är mer lättnad. Men lyssna på det här.
Anyone there? Impact.
Oh, sir, no impact. We're alive and well.
All right. Yeah. Yeah. That's right. Yeah.
All right.
De vill ha lite känsloyttringar.
Ah, nästan lite för mycket.
Ja, precis. De vill ha lite känsloyttringar, men det är otroligt svagt utfört.
Ja, det är roligt att liksom Matthew Broderick går igång hårt och att alla andra är tysta, nästan som att de är så här, fan också.
Ja.
Jag tänker att de inte har fattat. De är fortfarande i chock.
Ja, jag tycker att det är en helt annan sorts stämning, men jag håller med om att det är ju inte Independence Day eller Armageddon-jubel eller sånt. Jag tycker han är väldigt... Han är alltid för mycket. Barry Corbin, som är den tjocka generalen. Han tydligen improviserar mest av sina repliker. Alla med "Oh, damn, they're full of shit, that väldigt mycket ädlig på honom tydligen.
Ja, det är en av de rollen som jag har lite svårt för. För att den är lite av en clownroll. Sådär.
Ja, men är det inte väldigt medvetet en clownroll?
Jo, jag vet. Ja. Jag är lite sådär... På ett sätt är det nog en uppförstoring av en typ av person som finns i det militära. Mm. Som har lite cowboy-ideal. Men den är på gränsen till att bli för löjlig.
Tycker det känns lite som en pastisch lite på... liksom... vad är den där... den galningen i Dr. Strangelove. Alltså det är lite...
Ja, precis. Det är ju en motsvarande roll... Men den är ju en galnare komedi.
Ja,
och jag tror att hade han gjort den rollen i den här filmen så hade ju kört hela grejen av vägen liksom.
Ja,
det här är ju en allvarlig film ändå.
Nej, jag tänker bara att det är en homage eller någonting. Att generalen ska vara så. Det är samma sak i Mars Attacks. Att Rod Steiger är verkligen så här krigsgalning liksom på något sätt. Att det finns någon macho-grej där.
Ja, men jag tror att det finns och kanske ännu mer då att det är en viss typ av människor som gör karriär i militära som har lite så här... Mm. Sydstatsjargong över sig, men jag vet inte, på den nivån är de ju också ganska högutbildade och smarta och skitsamma, det är inte min favorit person i filmen.
Nej.
Just så att den riskerar att bli lite clown.
Nej, hade kunnat kastas lite vassare. Det här var en replik som förvånade mig och förbryllade mig. Jag förstår fan inte vad det här handlar om. Det är alltså när Matthew Broderick visar Ally Sheedy den här professor Falken och hans arbete, AI-arbete, och så är det en liksom lite video, rörlig bild på den här professorn.
Just det.
Som han visar upp.
That's him. That's Falken.
That's him? Wow. He's amazing looking. Can't you write to him or call him somehow?
What the fuck is this about?
att hon tycker att han är amazing looking?
Ja, men vad är det för jävla replik?
Jag skriver också upp det. Jag tycker det är jättekonstig.
He's amazing looking.
Den här filmen är ju inte alltid liksom perfekt i sitt, vad som säger, i sin dialog och regi. Alltså vissa saker är lite... Jag tänkte också när de är hemma hos honom senare och så går det ibland lite fort med psykologi. Man fattar inte, hur knäpp är han? Alltså man får försöka läsa in lite. Och den här repliken tycker jag också är sån. Det är en lite konstig replik. Man får försöka...
Jag tänker mig att det är från en gammal manusversion när de har en subplott där hon blir kär i professorn.
Ja, men där de har John Lennon då.
Och så
tycker hon att han är så snygg. För det är en 40-årig John Lennon.
Ja, det skulle kunna vara också. Eller så har de en hel subplott som är så här. Vi klipper bort den. Den är alldeles för lång och onödig när hon blir lite kär i honom. Och det kanske blir någon typ av triangeldrama med henne, Matthew Broderick och professor. Alltså...
Men det är typ i originalmanuset så är han typ så här: "You're welcome to spend the night. You come with me."
Ja.
Och så går de upp för trappen, professor Falken och tjejen.
Så blir det någon konstig vibb.
Alltså, blir det konstig vibb och det låter konstigt från övervåningen.
Nej, men, man kan ju tolka det som att man ser inte som, han kanske jobbar med coola grejer och hon tycker att han verkar vara en amazing kille liksom.
Nej, men det är också så här. Det är inte en amazing looking man.
Nej, det är precis. Så det är helt osannolikt. Ja. Det har varit konstigt ändå kanske att hon fokuserar så mycket på att han är snygg. Även om han har varit snygg liksom.
Jag tycker en replik i den här scenen som kommer lite längre fram. Det är när han berättar att han är död. Och typ så här, men vadå? Han verkar inte bli så gammal. Han blev 40. Och hon bara, well, that's old.
Ja, just det.
Men det tänker jag är ett skämt. Det tänker jag att han som gjort filmen är så gammal.
Och jag tänker nu att så här, jag förstår att folk säkert skrattade i biografen. För mig, när jag såg den, gick ju skämtet förbi. För mig hade hon ju rätt när jag såg den här.
Vad är det att han
När jag var liten, så var han ju gammal.
Ja,
40. Ja. Och nu är jag 40. Och nu förstår jag skämtet.
Ja, men precis. Det här är ett skämt riktat till 40-åringar.
Ja.
Here, look. This is obituary.
I wasn't very old.
Well, he was pretty old. He was 41.
Oh, yeah? Oh, that's old.
Well, shit.
Well, fuck you, Ali Sheedy.
Och tycker det är normal ålder. Det är klart han är död och han var så gammal.
Jag är inte kär i dig längre.
Nej, det är konstigt. Jag hade tänkt att det skulle vara en väldigt snygg kille som spelade honom.
Förmodligen.
Hade man varit... jag tror att hade Ali Sheedy goda vänner och hon hade en 41-årsfest så är det ju ett perfekt klipp att spela upp på hennes... 41.
Gud vad roligt. Hoppas det händer.
Här är till dig, Ali. Oh, that's old.
Det tror jag. Skamligt vad hennes kompis och inte har det klippet på hennes.
Precis. Det är sånt där man bunkrar och har redo.
Jag tänker att de har det liksom för sjunde året i rad när hon är sådär 48 och hon börjar bli lite trött på det.
Jag kollade upp, hon är 59 år gammal just nu.
Jävlar, då är hon less på senare.
Ja, har vi trivia?
Jag har några trivia grejer kvar, men jag funderar på om jag ska spara lite till Patreon grejer faktiskt.
Ja, det kan vi väl göra.
Ja, det är ganska bra grejer som jag faktiskt rekommenderar att man blir Patreon om man vill höra. Men det är framförallt lite om Oscar och lite om en väldigt etablerad tunnel i film. Hint om.
Ja, just det. Ja, det här var ju också alltså, årtiondet för kanske att krypa i ventilationstrummor väldigt mycket.
Ja.
80-talet var ju väldigt mycket så.
Utan att bli skitig.
Ta sig ut genom ventilationstrummor. Ja, verkligen.
Ja.
De renaste ventilationstrummorna i...
För jag tror fan inte att Bruce Willis blir skitig då i Die Hard, utan det är efter.
Han blir ju skitig när de spränger honom i luften upprepade gånger.
För det är då man blir skitig. Men inte när man kryper i en helt vanlig ren ventilationstrumma.
Det var intressant med den ventilationstrummans historia i filmen. Alltså när kanske började så fort de hade rejält med ventilationstrummor.
Eller
men någon måste ändå ha kommit på det, att det är coolt att krypa omkring
man
här.
Man kan krypa i den här.
Är det något mer vi har att tillägga på filmen? Eller ska vi gå till frågan?
Vi går till frågan.
Ska jag börja med Ola då? War Games från 83.
Ska jag börja? Jag tyckte det var svårt för att jag tyckte om filmen på massa sätt.
Mm.
Alltså jag gillade det verkligen. Speciellt början på filmen kände jag att det är så skön, det är en nostalgitripp och jag tror också att den kan funka som nostalgitripp även för någon som inte var med då. Att det är bara sån här skön, det är så mycket retro i den, det är så mycket 80-tal på ett bräde. Jag tycker det tappar en del på slutet och det är liksom tre saker som jag tycker, det är lite svårt med AI som jag säger, det blir mycket mer av en skräckfilm, det blir övernaturligt plötsligt. Det är på gott och ont, det är ju ballt att de pratar med en dator, men jag kan inte tro på det för 5 öre liksom. Allt annat kan jag köpa. Och sen så tycker jag väl att det blir lite för mycket det där, alltså krypa i tunnlar i all ära, men det blir för mycket en sån film där klockan tickar och nu måste du ta dig ut härifrån, och den här filmen är inte så bra på vad den filmen lite grann. Och det tredje är väl att hela budskapet är lite, jag kan köpa att det är ett fint budskap, men det är lite enkelt, det är lite präktigt. Kärnvapenkrig är dåligt. Ja, men vi vet. Det visste ni redan då. Liksom. Det är väldigt safe. Och alltså, jämfört med Dr. Strange, som vi inte pratat så mycket om, men som är den andra kanske stora anti-kärnvapenfilmen, som ju spinner loss och leker med det och har ett mycket mer cyniskt slut. Där folk vill väl, men det slutar ändå med katastrof. Och det är mycket mörkare på något sätt. Och sen är det ju inaktuellt också. Visst, man kan krysta in att men det har inte varit lite skrammel med Ryssland nu, men det är ingen som tror att det ska bli kärnvapenkrig. Så då är frågan om det håller på det sättet, att man är inte så rädda för det här egentligen. Så jag tycker det är skitsvårt. Jag är lite sådär att egentligen hade jag velat säga att den inte håller, men att ni ska säga att den håller, så att den håller, för jag tycker verkligen om den. Det är inte sån som jag tycker illa om, utan jag gillar den som fan, men det är lite tamt.
Man spelar farligt, Ola. Säg att den inte håller nu.
Det känns så taskigt mot de andra filmer jag sagt inte håller, så kommer den hålla den här som jag egentligen... Ska jag gamla då och säga att den inte håller, så lite på att ni tycker att den håller?
Gör det.
Okay, jag säger att den egentligen inte håller, men jag kan inte...
Det låter som att den inte håller. Hade den hållit, så hade du ju bara sagt absolut den håller.
Grejen är att jag gillar den ganska mycket till och med.
Men frågan är inte om du gillar den.
Nej, precis. Men det är håller. Någonting med slutet, att det är lite tamt och det är lite inaktuellt. Och att det inte lever upp till början. För första så här 40 minuterna gillar jag det verkligen jättemycket, men det, sen levererar den inte riktigt.
Det låter som nej.
Ja, jag får säga nej. Men fan, vad jag tycker inte om att säga nej. Jag känner kärlek här liksom. Det känns som ett frederi på någonting jag tyckte om att se.
Vad säger Erik Broström?
Jag tycker absolut att den håller. Som film tycker jag att den är jättemysig. Det är en fröjd att se Matthew Broderick och Ally Sheedy. Jag gillar hela den här NORAD-grejen. Det är mycket så här nostalgi, hur man såg på liksom världen och så. Jag skulle nog aldrig döma ut en film för att den är inaktuell av den anledningen. Och det, jag dömer ingen som gör det. Men för mig är det här ett tidsdokument på hur det sågs då och vad vi var i samhället.
Jag vill bara säga att det är en av de stora fina grejerna med filmen. Ja. Att det verkligen är ett tidsdokument. Jag njuter jättemycket av den titeln liksom.
Och jag gillar också att det är en dial up internet.
Ja, men jag gillar också att det är en mashup av liksom de här ungdomsfilmerna, möter thriller, action. Jag tycker det är en smart mashup typ. Jag kan uppskatta hur någon bara var så här what if this movie and this movie, typ så här pitchmötet liksom.
Ja, just det.
Jag bara tycker det är kul och roliga överdrivna karaktärer, naturliga karaktärer. Jag gillar nog, ja, men jag skulle säga
what if Ferris Bueller handled the Cuban Missile Crisis?
Lite så. Ja, men man bara ser att någonting har hänt där. Så att jag tycker att den är jättecharmig och har en stor plats i mitt hjärta, så den håller.
Ja. Jag håller med att den håller. För att jag... Men det är möjligt att jag har ett så här, känner en stark nostalgi för den här filmen. Som gammal VHS liksom trotjänare hemma på 80-talet. Men jag tycker när jag ser den nu så bara säger jag tycker att Matthew Broderick är skitbra och Ally Sheedy är skitbra, och det finns en vibb där med den typen av så här high school 80-tals film blandat med den här thriller som du säger, Erik. Så jag håller med dig också, Ola, att det blir jävligt corny på slutet. Och att man ska lära sig livslektioner, och det känns väldigt så men det känns väldigt SVT approved som vi pratade om innan, att det är så här, så ungefär som att så här, amerikanska PBS hade gjort en ungdomsfilm ungefär.
Ja, men det är lite så där den här som de säger på slutet, det enda sättet att vinna är ju inte spelare, det är liksom till och med tagline för filmen.
Ja,
så
men precis. Ja, den biten håller inte, men jag tycker att det är tillräckligt mycket kvalitet och det fina med amerikansk ungdomsfilm att säga att så här, ja, men den håller. Ja. Den är värd att se. Det är ett tidsdokument. Och det är en trevlig tonårsfilm.
Ja, men jag tycker det är jätteskönt. Hade det varit 1-1 mellan er så hade jag sagt att den håller, för jag vill att den är jättefin.
Det glädjer mig.
Bra, vi ska gå vidare med lite bonusmaterial också.
Ja, det ska vi göra. Så att, där tycker jag att man ska bli Patreon om man vill höra vem Arnold skulle ha spelat bland annat.
Just det.
Ja, tre starka kandidater kan jag säga.
Och vilken har vi nästa vecka? Vilken film?
Nästa vecka kommer vi se Mission Impossible med Tom Cruise från 1996.
Och den första?
Ja.
Nice. Det var det. Jag har varit Martin Sonneby, du har varit Erik Broström, du har varit Ola Urell, och vi hörs nästa vecka. Hejdå!
Hejdå!
Hej!
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.